Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Ytterligare en vecka har förflutit och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt.
Ja, det är underbart.
Men det är inte samma Mattias som kommer in idag som det var förra gången. För nu är malleten, hockeyfrillan, Jeremy Jager-grejen, är av.
Ja, den är borta nu.
Nu får du berätta om processen. Hur gick det till att du...
Nej, men det var ju att jag såg så identisk ut i så många år. Mm. Och sen så tyckte jag, det började med pandemin, att jag lät håret växa och skägget växte.
För du ville inte sätta dig i någon sån här stol?
Nej, från början var det att jag inte ville gå till frisören.
Nej, precis.
Mm. Och sen var det ju en kul grej, eftersom jag har mitt hår växer som ogräs. Mm. Det var ju liksom, då var ju det lite roligt. Men sen också, ja, men så kände jag måste klippa mig. Men jag var så här tråkigt att gå tillbaka till exakt samma frissa som jag jämt har haft. Det vill säga sidbena, upprakat i nacken, sidorna, löj, så här. Och då är det mycket roligare att få prova någonting annat. Mm. Och sen så kom det sig att min dotter pratade om att det var någon på hennes skola som har kommit med mullet. Liksom. Och då visade jag bilder från när jag, 1987 när jag sprang omkring och hade mullet. Och då sa hon, ja, bara inte göra det där igen.
Alltså. Nej,
men då hade jag ju fallit i föga. Men hon var ju så, skulle hon inte komma hem om inte jag klippte bort mitt långa hår. Mm. Och då fick jag göra det. Så då tänkte jag, du kan nog banna mig få stå ut här, tänkte jag.
Ja.
Så att, då gick jag till frisören, för jag var lite långhårig. Och så sa jag, klipp en mullet. Låt håret bak vara kvar. Ja. Men sen har jag ju märkt, jag att du nämnt det i en tidigare podd. Att det där var ju lite märkligt.
Går du i mjukisbyxorna på Ica, då blir det problem.
Ja, då blir det problem. Folk, det var inte bra.
Nej.
Så att, men det var roligt, och alltid retar det någon. Så det får det man som
jag började tänka så här på fest och grejer. Det är ganska coolt med fluga.
Ja.
Det var ju en sån för mig. Men det fick jag lägga ner när jag blev för tjock. För det gick mig från att se ut som Måns Zelmerlöw på fest till att se ut som Edvard Blom på fest. Liksom, liksom flugan, om man har för gubbig kropp, då blir flugan bara trippel.
Ja, men exakt. Gubbigt, liksom. Och det var samma med, med mulleten. Mm. Också nu så blir nacke och allting blir så stort. Mm. Liksom. Stort skägg och sån hår. Så att, jag tänker så här, jag ska gå ner i vikt och jag ska ha tagit bort mulleten.
Ja.
Så det är min plan.
Bara mulleten måste ha gjort att mulleten gick ner en halv kilo i vikt.
Ja, så var det ju. Så mulleten var ju det enkla steget att klippa bort nackhåret.
Ja, men det andra är på gång också.
Nästa steg är ju att klippa bort lite mage.
Ja.
Så vi får se hur det går.
Ja.
Men det är i alla fall
en följetong.
Det är en följetong. Men du, idag har vi tunga.
Ja.
Man skrattar inte bort.
Nej.
Eller så här, vi skrattar så här, aldrig bort någon.
Ja, nej, det gör vi inte. Men det känns som om vi verkligen vill använda varenda minut vi har till att prata med de här gästerna. Ja. För det är ju kompetenstungt i soffan. Det brukar ju alltid vara tungt i vår soffa, men nu är det så att den bågnar lite i mitten nästan.
Ja, men det är så. Och Shoka har vi ju haft äran att träffa tidigare. Ju.
Mm.
Och det är jättekul att hon vill komma tillbaka.
Mm.
Men Claes är en sån som vi har pratat om så många gånger med tanke på hans bakgrund. Men jag har nog inte tänkt ens att han skulle komma
tillbaka. Låta sig till
nej, oss. Men kanske han nej, känns som han har ju andra saker för.
Han har grejer att göra, tänker man.
Precis, så det är en jävligt stor ära, helt enkelt.
Ja, men nu, vi kör igång. Vi välkomnar in Claes Eklund och Tjocka Orman. Det är ju en svag applåd för vi är bara två, men ni är lika hjärtligt välkomna för det. Kul att se er.
Tack så mycket.
Första spontana känslan man får, Tjocka träffat tidigare, vi har inte träffat tidigare, Claes, det är ju att ni är ett litet udda par. Hade ni suttit upp på tunnelbanan så hade man kunnat tänka, undra hur de där två, undra hur de hänger ihop.
Vadå, Beauty and the Beast?
Ja, nej, men jag bara tänker att ni har liksom lite olika style, lite olika utstrålning liksom. Hur blev
olika
ni?
Utstrålning till och med.
Ja.
Nej, men, fast jag tycker att det är styrkan, just den här skillnaden.
Ja, och vad är skillnaden då, skulle säga, om du skulle beskriva Beskriv dig själv. Nu har ju du varit med i den här podden tidigare, men börja från början. Vem är du då?
Precis. Nej, men skillnaderna baserar vi just nu på att jag är kvinna i förhållande till Claes, ung. Jag är 43, så jag är inte så ung. Mm-hmm. Så att vi baserar ju det du pratar om nu och skillnaderna på enbart vår ålder och utseende.
Aha.
Och det har ju såklart en, liksom en grund till varför vi väljer att skriva boken tillsammans. Men samtidigt så har vi ett stort engagemang för folkbildning. Så där har vi gemensam nämnare. Vi är båda ekonomer, även om Claes såklart är mer senior. Och det är egentligen så vi har landat där vi har landat. Jag har jobbat på bank under många år. Jobbar idag som strateg och sparekonom på SPP och Storebrand. Och våra vägar har mötts i olika sammanhang. Och någonstans landar vi i att... Och jag har såklart läst Claes böcker. Som majoriteten av de som lyssnar här har antagligen varit i kontakt med Claes i någon form. Eller läst hans böcker. Vilket många av oss ekonomer också har gjort när vi skulle börja läsa på Handels. Mm. En gång i tiden.
Mm.
Så att det är egentligen den vägen vi har landat här i eran soffa så småningom. Efter att vi har skrivit boken tillsammans.
Alltså det finns en väldigt stor poäng att vi är olika. För det betyder att vi kompletterar varandra. Shoka är kvinna, jag är man, jag är äldre, hon är yngre. Hon har en bakgrund i en invandrarfamilj. Jag är 50-talist som folkhemssverige. Och det har haft, visade sig när vi började skriva, jättestor betydelse för hur vi agerar privatekonomiskt. Vi sparar på olika sätt, vi tar olika typer av risker, vi har olika syn på hur man ska spara på sikt kanske. Vi har investerat i fastigheter på olika sätt och så vidare och så vidare. Och det där har vi... faktiskt medvetet velat framhålla i boken genom små rutor kan man säga där vi ger våra olika personliga perspektiv. Och jag tycker det berikar läsningen att vi är olika.
Mm. Förvånade dig att ni, när ni väl började jobba, var det mer olika än vad du trodde eller var det som att så här, mer lika än vad du trodde? Liksom, eller?
Vi var mer olika när det gäller privatsparande och privatekonomi än jag trodde. Att vi hade olika bakgrunder visste jag. Ja. Men att vi faktiskt hade tagit så olika strategiska beslut var intressant och i viss mån överraskande.
Mm.
Om det finns någon lyssnare här som inte glömmer det, som inte råkar veta vem du är, Claes. Kan inte du berätta?
Jag är nationalekonom. Jag arbetar som ekonom faktiskt på en advokatbyrå numera. Man är med Svartling. Affärsjuridik. Jag har ett förflutet som bland annat chefekonom på SCB, banken SCB alltså, och i regeringskansliet, både finansdepartementet och statsministerkansli. Jag har jobbat som rådgivare till EU och skrivit en massa utredningar. Så att jag har en massa olika hattar i mitt liv, men de har alltid handlat om ekonomi.
Mm.
Skrivit läroböcker också, som Shoka nämnde.
Hur var det för dig, Shoka, att liksom, vem ringde vem till att börja med?
Nej, men vi sågs på kaffe och då trodde jag att vi skulle prata om någonting helt annat. Och då landade vi någonstans i att men vi som sagt båda brinner för folkbildning, har ändå skulle jag säga relativt stort samhällsengagemang.
Mm.
Och jag tyckte det var intressant just det här med generationsskiftet, att vi kunde fånga upp det. Och då sa vi att nej, men ska vi inte börja titta på någon form av bokprojekt tillsammans? Och många idag, alltså jag upplever att ofta så pratar man med folk och så säger de saker men det blir inte av. Det är inte riktigt så med Claes, utan har vi bestämt då gör vi.
Fast startsträckan var ganska lång ändå. Det var pandemi och krig och efterdyningar av det. Mm. Och på ett sätt, det låter ju cyniskt, så var det bra för boken.
Mm.
För det blev mer dramatik eftersom boken gavs ut mitt i efterdyningarna av en sån kris.
Mm.
Medan reallönerna faller och räntorna stiger, så alla den här typen av råd som vi hade tänkt komma med, de blev extra viktiga tror jag. Mm. På grund av den här lilla fördröjningen som blev.
Ja, för att om vi bara tittar på det perspektivet, när du och jag pratade om det här, då var vi fortfarande i ett sånt läge där räntorna faktiskt fortsatt var låga. Alltså Riksbanken förde en annan typ av penningpolitik. Så att någonstans blev det ju också att vi fick ställa om hur vi tänkte. Sen tänkte jag bara, det vi pratade om, just så här skillnaden i hur vi har tagit våra ekonomiska beslut. Det handlar ju egentligen inte om att vi som individer har valt att liksom, eller vår kunskap eller risktolerans eller riskvilja har varit annorlunda. Utan det är just det här generationsskillnaderna. Så tittar man på din generation i förhållande till min, vi har ju haft helt andra förutsättningar för att kunna ha möjligheten att ta oss in på bostadsmarknaden till exempel. Jag har haft en annan typ av bekvämlighet när det kommer till aktiemarknaden och börsen, delvis för att jag har haft det hemifrån, delvis för att jag har jobbat på bank och liksom varit utsatt för det under många år. Så att det är också så här, jag tror att om man skulle sätta 10 andra i min ålder och 10 i din ålder, så är nog beslutstagandet snarlika skulle jag säga.
Jag är ju som sagt född i det gamla folkhemmet, villa, Volvo och Vove. Och i min generation så var på något vis saker och ting mycket enklare. Det var inga problem att hitta en billig bostad, inte ens i Stockholms innerstad. Det var inga problem att komma ut på arbetsmarknaden. Det fanns gott om både enkla och svåra jobb. Och sen så på den tiden så litade alla, dumt eller inte, på välfärdssystemet. Vi behövde inte börja spara till pension tidigt och så vidare och så vidare. Och Shokas generation har ju mycket kärvare utgångsläge. Och hennes barn kommer att ha ännu kärvare utgångsläge därför att bostadspriserna har stigit, arbetsmarknaden är tuffare. Det är mycket hårdare krav på utbildning och så vidare idag än det var förr. Och det där har då präglat våra respektive sparmönster och investeringsmönster. Shoka har helt enkelt varit tvungen, kan man säga, att ta större risker för att få ihop det där sparkapitalet och börja spara tidigare än vad jag gjorde.
Men när du har ju varit med. Alltså det är inte som att du finns ju inte en vecka du inte har haft koll på vad som händer i både nationellt ekonomin och privatekonomin utvecklas allt sånt där, så att dina råd blir ju superadekvata även till en 17-åring idag. Men jag tänker din generation, generellt sett är det ju många som man lyssnar på sin pappa eller man lyssnar på sin pappas pappa eller sådana saker. Mm. Och jag kan vara så att man ska alltid lyssna andagsfullt, men sen behöver man inte ta alla råd för att det är just det som funkade för 50 år sedan är inte nödvändigtvis samma sak som funkar idag. Det finns en kontrast, både bra att man lär varandra men kanske inte lär allt. Liksom.
Men notera nu, jag säger inte att det jag gjorde är vad dagens ungdomar ska göra. Nej. Det är snarare precis tvärtom. Jag säger, gör inte som jag gjorde, därför att världen är annorlunda idag. Men det är ändå intressant att se hur den har förändrats. Mm. Och det är en av många pusselbitar i boken. Men det viktiga budskapet är ju det vi är överens om, nämligen att det är viktigt att börja spara tidigt, regelbundet, att vara klar över sin egen riskbild och låta den färga portföljen, så att säga, hur du ska dela upp det mellan aktier, obligationer och andra tillgångar etc. etc. Där är vi helt överens. Och vad jag kan ångra är att jag inte läste den här boken när jag var 20 år. Mm. Att ingen hade skrivit den boken då. För då hade jag agerat annorlunda faktiskt än vad jag har gjort.
Men på tal om att agera annorlunda, eftersom ni berättade att det här var på gång under pandemin, sen hände ju det, jag tänker också med din erfarenhet då, hur reagerade du i pandemin? Jag minns att jag lyssnade på en podd som du var med din son Sigge. Mm. Han gjorde ju en podd om liksom pandemin då. Var du orolig? Vad hände med en sån erfaren liksom, ekonom som dig då? Hur tänkte du? För börsen var ju lite frispel på i början. Ja.
Nej, men jag, klart jag var orolig därför att vi under modern tid egentligen inte har varit med om något liknande. Och när pandemin kom och när den slog till första gången, jag hade bekanta som dog och jag var rätt rejält sjuk själv. Så jag var orolig för egen del, men framförallt, som ekonom är jag också orolig för vad som händer med jobb och inkomster. Därför att, glöm inte, det fanns inget vaccin på den tiden. Ingen visste hur djupt det skulle gå, ingen visste hur länge det skulle pågå. Och läkare och epidemiologer sprang inte som myra höns, men de hade väldigt olika uppfattningar till den början om vad man skulle göra. Och mitt jobb, eller att säga vad jag gjorde den där podden med Sigge, var ju mest att jag talade om hur osäkert allting är. Jag hade inga klara besked på något vis. Det gick inte att ha i det läget. Och på ett sätt kan man säga att det var det som var beskedet. Nu är vi utkastade liksom i kallt vatten och ingen vet var medicinen eller vaccinet ligger någonstans.
Har råden, nu ser jag att era råd i den här boken nu snarare blivit ännu starkare så att säga. Mm. Men vad är det någonting som du är förvånad över att när vi väl kom ut på andra sidan igen, hur det blev liksom?
Alltså, jag tror en observation är att vi är inne i en ekonomi där vanliga så att säga, konjunkturregler och konjunkturcykler inte riktigt gäller. Det är inte så att det följer någon sorts cyklisk bana upp och ner och upp igen och så här, utan ekonomierna i Sverige och omvärlden har blivit utsatta för så stora oväntade chocker de senaste åren. Först pandemin, sen kriget och sen mängder av, som det heter på fint språk, utbudsstörningar, brist på containers, halvledare, alltså och så vidare och så vidare. Och så olje- och gaspriser. Så att allting har vacklat under de här chockerna. Och nu är vi gradvis på väg ur det där. Men den ekonomiska politiken har inte riktigt kunnat anpassa sig ännu. Och politikerna verkar lätt förvirrade, liksom Riksbanken, över vad man ska göra i det här läget. Men jag tycker ändå att de här råden vi kommer med, sparande och så vidare, de är, ja, behovet av den typen av agerande privatekonomiskt har snarast skärpts just eftersom omvärlden är så otroligt osäker.
Och du, Shoka, sa att ni hade lite olika idéer om, då skulle jag kunna tänka mig så här, att Claes kanske är så här, amortera mer, ha mindre lån, liksom dra ner på den, medan du tänker investera de där pengarna du amorterar. Åt rätt håll då liksom.
Ja, nej, men det är klart att du är. Jag tror också att skillnaden där är ju att vi, om man tittar på min generation, delvis som sagt så kom vi ju in med helt, en helt annan typ av belåningsgrad. Delvis för att det är mer accepterat och vi vet att det är så det ser ut och man, när man pratar med vänner och bekanta och kollegor. Men delvis också för att ja, men, kultur, alltså, det har förändrats. Samtidigt så ser vi ju när vi pratar om pandemin och det ekonomiska läge vi befinner oss i idag, liksom den sårbarhet som vi har i svensk ekonomi, så är ju just den här skuldsättningen hos just hushållen som gör att vi är där vi är. Sen pratade du om pandemin och börsfall. Det är klart att vi hade en kort stund där vi faktiskt var i ett så pass osäkert läge där vi visste inte, kommer vi ha kvar våra jobb? Vad kommer att hända i ekonomin i stort? Men vi hade ju också bostadspriserna som faktiskt toppade då. Och vi hade, om vi köpte sådana som mig köpte och hade liksom hög belåning, så har vi en grupp individer som faktiskt köpte på toppen där som faktiskt har drabbats oerhört mycket nu när räntorna ligger där de ligger. Men det är klart att jag har absolut varit en av dem som, jag menar, nu är det också så här, det är inte frivilligt i hur stor utsträckning jag ska amortera eller inte amortera, utan det finns ju faktiskt begränsningar idag. Du har faktiskt amorteringskrav från banken, men det är klart att i den optimala världen så har man möjlighet att göra båda delarna, så du amorterar så som du måste, och har du möjlighet så sätter du av lite grann så att du faktiskt får avkastning på aktiemarknaden. För det är fortfarande så att jag tror att min generation har en större vilja till att ha större krediter, bostadslån och så vidare än Claes generation.
För jag har då istället som en stolle amorterat för att jag inte har velat, alltså jag, känslan av att vara skuldfri. Sen istället då, jag har amorterat så fort fått pengar över, så har både jag och min fru liksom amorterat. Exakt. Och efteråt då så, och det känns otroligt skönt idag att idag. Det är liksom ingen som någonstans äger mig och mina beslut. Samtidigt så har man ju sett de här resorna som alla hade gjort. Om jag nu hade stoppat in de här pengarna på en placering så hade jag ju haft betydligt mycket mer pengar idag. Och det där kan jag brottas med fortfarande.
Men, liksom. Men då tänker jag också, Mattias, det är ju lite reservation för att jämföra. För du har varit företagare och entreprenör. Det är ju en hög exponering så att säga mot aktiemarknaden och så vidare i sig själv. Om det går bra för Sverige kan det gå bra för ditt jobb. Så jag menar, det är en sån här fråga jag får ofta, så här, ska jag spara eller amortera eller ska jag liksom, ja, men jag måste till början, måste man ju förstå någonting om hur säkert det är mina andra flöden då.
Ja, och du har ju fått avkast, alltså för risken du har tagit, din risk har ju inte varit kanske den risken jag har varit villig att ta, din risk har ju varit någon annanstans och där har du fått avkastning utifrån det, så att det är ju också hoppas precis så här, ja men lite så att det är också så här, ekonomi är inte, och lite som vi har med i boken, vi pratar ju om entreprenörskap och liksom olika former av risker även där. Sen får vi ha med oss, vi har under extremt lång tid levt i en tid där priset på pengar har varit extremt lågt och vi har haft en aktiemarknad som faktiskt bara tickat uppåt oavsett vad vi har gått igenom, oavsett pandemi eller
absolut.
Inte.
Absolut, men jag påstår ändå att vi är alldeles för skuldsatta alltså i Sverige.
Det är vi, alltså, absolut. Så. Det är högst i Europa eller tredje eller något sånt där.
Men om vi håller den till, när jag förstår att frågan är inte så enkel som jag kanske fick den att framstå, men jag vill ändå höra, vad säger du Claes om den?
Jo, vems fel är detta?
Jag tror att det här med amortering eller investering är delvis en generationsfråga också. Mm. Det är klart att Shoka ska investera och kanske också låna till investeringar på ett annat sätt än jag, eftersom jag är liksom förbi pensionsåldern. Och då är det dumt att ta stora risker, för då handlar det mer om att bevara sitt kapital. Och det här går vi igenom ganska ordentligt i boken. Mm.
Yes.
Och om vi tittar på svenska folkets pensionssparande, så den största pensionsspararen i Sverige, det är AP-fonden, alltså sjunde AP-fonden. Och deras största fond är ju den som kallas soffan, eller soffan beroende på hur man uttalar det, som är för soffpotäterna. Och den ändras ju över tiden beroende på din ålder. Ju yngre du är, desto större risk tar fonden åt dig. Ju äldre du blir, desto mindre risk tar fonden. Så att i den meningen är Shoka och jag ganska typiska exponenter för de här generationsskillnaden.
Mm. Jag är ju sugen på att höra massa mer om boken, men det är ju sällan, även om vi är privilegierade, så är det sällan vi har två så prominenta experter i soffan samtidigt.
Ja, som
liksom när det kommer till
ekonomi. Det har ni nog aldrig haft.
Nej. Och framförallt aldrig så ödmjuka heller har vi heller aldrig haft. Så att jag måste passa på att fråga två frågor. Den första frågan handlar om räntepolitiken, eller var vi står. Därför att vi satt för några år sedan här och då kom det expert efter expert som sa, det verkar inte spela någon roll hur mycket Riksbanken sänker räntan. Folk brassar inte på ändå. Liksom. Det finns en Greta Thunberg-effekt och det finns en välfärdseffekt som gör att hur billigt det än blir köper folk inte större tv-apparater ändå. De verkar ha det väldigt förenklat. Så man frågasatte då, är verkligen den här superlågräntan, är det ens modernt att tänka att räntan ska få fart på inflationen? Så lät det då. Nu har vi högre inflation som 17 och då använder man återigen räntan då som så här, verkar det funka? Det ger ju liksom dubbelskador för många. Vad tänker ni? Är ni nöjda med hur den här politiken sköts?
Nej, men för att kunna svara på det där måste man gå tillbaka till det jag sa om vad det är som har drivit ekonomin. Det är inte en vanlig konjunkturcykel. Det är ett antal stora chocker. Och inflationen gick upp kraftigt för 2 år sedan och fortsatte att stiga i fjol. Främst på grund av de där chockerna. Återigen, brister på utbudssidan på massa områden, höga gas- och elpriser och allt det där. Och nu faller de där. Och det betyder att inflationen gick upp av de skälen internationellt i fjol. Och den faller internationellt idag. Och den där rörelsen har inte så jäkla mycket med Riksbankens räntor att göra. Och jag är rätt kritisk mot Riksbanken idag när de säger att nu är inflationen hög, därför fortsätter vi höja räntan. Ja, men herregud, den är ju hög därför att vi mäter inflationen på 12 månaders sikt. Och under den här 12-månadersperioden så steg priserna i fjol. Men just nu sjunker inflationen. Jag tycker räntan ska sättas framåtblickande utifrån prognosen för nästa år. Och då visar alla prognoser på att inflationen kommer att ligga på ungefär 2%. Jag tror inte att man behöver höja räntan, kanske alls, eftersom räntehöjningar i det här läget också har en bikostnad, nämligen att klämda hushåll kläms ytterligare, fastighetspriserna kanske dråsar ännu mer, fastighetssektorn som helhet kan ta skada. Så vad jag saknar i penningpolitiken är en sorts konsekvensanalys där man väger för- och nackdelar istället för att bara lite slentrianmässigt säga att just nu är inflationen hög och därför måste vi höja räntan.
Men när du säger det låter det så otroligt självklart och
ja,
enkelt.
Visst är det.
Du måste ju ha fikat med alla dem vid tillfälle i ditt liv som sitter och fattar de här besluten. De är ju inga dumpellar. Eller hur resonerar man?
Men Riksbanken har gjort fel många gånger. Riksbanken är faktiskt sämst i Sverige på att spå inflationen. Tror det eller ej. Alla affärsbankerna har bättre prognoser än Riksbanken. Trots att det är de som verkligen ska göra det här. Riksbanken gjorde väldigt mycket fel tidigare när de hade negativa räntor och tryckte upp bostadspriser och lån och allt sånt där. Och jag tycker att de gör fel idag. Och man kan ju fråga sig varför, men då blir det ett nationalekonomiskt seminarium. Men delvis handlar det om att jag tycker och tror att Riksbanken sitter lite grann i en bunker. De har sina modeller och de liksom är uppfostrade med de modellerna. Och nu kör de där modellerna som på något vis alltid kommer tillbaka till jämviktsläget efter en viss tid.
Och men vore det inte lämpligt om du tog över där, Claes, och styrde upp det? Är inte det dags?
Ja, jag tror att Riksbanken tycker annorlunda. Och framförallt kanske Riksbanksfullmäktige tycker annorlunda.
Okej. Okay. Vad tänker du?
Nej, men jag håller med, Claes. Sen är det också så här, återigen, vi måste trycka på det här pandemin, kriget, alltså energikris. Att basera de beslut vi har tagit från i princip en tid då vi pratade om att inflationsspöket helt var bort eller inflationen är död till det här skiftet vi har idag. Och vi ska också komma ihåg det här med att när man börjar prata om en hög inflation så pratar ju Riksbanken också om att men det är övergående, för det var vad man trodde. Så att det är också så här, man kanske agerade lite för sent men också agerar alldeles för länge nu. Alltså hushållen går faktiskt på knäna, även om jag har varit en av dem som har suttit och sagt att kanske kan det vara läge för hushållen att minska sin konsumtion här och nu, för vi indirekt kanske driver på en del av efterfrågan och liksom inflationen. Men det är någonstans också läge att faktiskt pausa här nu och se vilken effekt har de räntehöjningarna vi har haft på svensk ekonomi som helhet, men också faktiskt på hushållen. Man behöver också liksom ner till den här, absolut, liksom, konsumtionen driver ju BNP också, konsumtionen driver inflationen. Men vi, precis som Claes är inne på, att basera beslut på gamla modeller i en tid där vi har så många nya faktorer att ta hänsyn till, som vi kanske inte har erfarenhet ifrån heller sedan tidigare. Det är där vi behöver landa. Men,
mm. Och det är ju faktiskt så att konsumtionen faller nu. Det är en
och
krymper.
Exakt, och nu ja. Faller konsumtionen.
Orimligt, ja.
Och då har vi det här, precis den här balansgången. Hur mycket kan man pressa utan att vi hamnar i ett sånt läge där vi har en arbetsmarknad som har stått emot ganska starkt och där vi slår emot den och mm. faktiskt hamnar i. Nu tror vi att vi får en mjutlandning och allt det här.
Men
och
tror vi det? Tror vi att det ni säger här, tror ni att det har hörts det i bunkern? Verkar, finns det tecken på att det sansar sig? Eller från...
Nej. Egentligen inte. Men det där med mjuklandning, alltså det beror ju på att definiera mjuklandning. Just nu krymper BNP och konsumtion. Mm. Är det mjuklandning? Tja, det är väl bättre än åtminstone jag trodde för ett år sedan. För då trodde jag att vi skulle krascha betydligt mer. Mm. Och så har det inte blivit.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du. Jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms ju att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Jag har en fråga till, eller här skulle vi kunna, vi ska göra en podd och inte tre, men så att jag ska trycka på. Men min andra fråga, och den här har vi försökt få svar på länge nu. Varför går det så dåligt för den svenska kronan? Det finns ju den här standardsvaret att i oroliga tider vänder man sig till stora valutor. Men jag var i Danmark. Det har blivit fruktansvärt mycket dyrare i Danmark. Alltså så här, det verkar som dåligt. Tycker man inte om Sverige? Litar man inte på Sverige? Är Sverige på väg att gå åt skogen internationellt sett?
Liksom? Nej, men delvis så är det ju lite att toucha på det. Det är klart att när vi pratar om skuldsättningen i Sverige och fastighetsmarknaden, det är klart att det här påverkar. Vi har ju andra faktorer i Sverige också som just nu sätter en viss oro ur ett internationellt perspektiv och liksom viljan att faktiskt ha pengar, investerar i Sverige på börsen och så vidare. Så att där ser ju vi det här som du pratar om till viss del. Sen har ju vi diskuterat här Riksbanken och deras agerande, och det är klart att svenska kronan i det här fallet är också någonting man måste ta hänsyn till när det kommer till den penningpolitik man för.
Ja,
men det är det man säger att man gör. Och man pratar ju extremt mycket om Europeiska centralbanken, precis. Och det är den här komplexiteten som vi ändå landar i.
Så är det. Och jag är inte så, det där är intressant. vi börjar där någonstans. Alltså, om det är så att Riksbanken säger att vi måste hålla räntan på en viss nivå, hög nivå, för att inte kronan ska försvagas. Och i praktiken bestäms den nivå av vad den europeiska centralbanken gör. Ja, men då har vi på något vis bakvägen glidit in i, inte en fast växelkurs, men ändå en växelkurs som ska påverkas och styras av penningpolitiken. Men var det inte just därför som många sa nej till euron för ett tag sedan, 15 år sedan? Mm. Nämligen att vi skulle ha en nationell riksbank med nationell penningpolitik och en egen valuta. Och så plötsligt så låter det som om vi inte har det längre. Men varför är kronan svag nu då? Ja, det har Chocka redan tagit upp. Det är många där ute på världsmarknaden som är oroliga för svensk fastighetssektor, tror att det slår in i banksektorn. Och sen har vi den gamla historien, även om den är överspelad, att Riksbanken under så många år hade en extremt låg ränta för att få upp inflationen genom en svagare krona. Mm. Riksbanken skickade ut signalen att vi bryr oss inte om kronan. Mm. Ja, det här samverkar på något vis, att då blir det precis som du sa förut, att i oroliga tider så undviker man att gå in i kronor. Man till och med flyr kronor. Men din fråga om Danmark är ju intressant, för har Danmark verkligen en egen valuta?
Nej.
Nej,
okay. Ja, de har det formellt, ja, kronor. Men den är ju knuten till euron. Ja, så den ligger ju limmad på euron. Så när du åker till Danmark och tycker det är dyrt där, då är det ju eurons styrka du ser, inte den danska kronan faktiskt.
Mm. Med facit i hand, borde vi, jag var den som röstade ja till EMU då när det var.
Ja, man ha, jag röstade ja till euron då för länge sedan. Men några år senare när det var eurokris och Grekland och allt det där, så var jag ganska glad att vi inte hade gått in, för då visade det sig att unionen var inte färdigbyggd. Det fanns ingen bankunion på plats, finansinspektionerna funkade inte tillsammans, etc. etc. Men idag, 10 år senare, så har ju euron överlevt och blivit starkare, inte kursen utan som institution. Mm. Så att jag tycker nog att det finns goda argument för att gå in idag. Inte minst politiskt. Alltså, är vi med i klubben, varför ska vi då vara utanför och plocka russinen? Ska man vara med så ska man vara med. Men det, ja.
Hur gjorde du? Hur röstade du, Chocka?
Jag röstade ja, men där tror jag också att jag drevs ganska mycket av liksom vilka jag lyssnade på där och då, vilka nationalekonomer och så vidare. Men jag måste också säga, det här, anledningen till att vi skriver boken är, hade vi suttit här för ett antal år sedan, så hade vi sannolikt inte haft den här liksom större perspektivet och de här kopplingarna som vi har idag. Absolut, ekonomin har alltid påverkats av det som sker globalt, men jag tror att svenskar, alltså om vi tittar på plånboksperspektivet, vi har aldrig varit i princip så här medvetna som vi är nu. Alltså det här med inflation, alltså de flesta har aldrig varit med om de här nivåerna eller upplevt liksom den effekt som kriget, inflationen, pandemin har ända ner till plånboksnivå. Den kunskapen, alltså, och det, återigen, det här är ju grunden till varför jag tyckte boken. Samhällsekonomin och nationalekonomin behöver kopplas till plånboken. Och som svensk så kanske det är minst lika viktigt för dig att förstå vad Riksbanken håller på med som att veta priset, kilopriset på gurkan. Många är duktiga på de delarna, det här ni vet, vardagsnära, det privatekonomiska och liksom hushållsnära, men inte de andra delarna. Och det är de andra delarna, och lite som vi skriver om i boken, allt ifrån vad du väljer för utbildning, hur du väljer att investera dina pengar, förstå de här kopplingarna har en större effekt än att ta med sig matlåda till jobbet.
Men om vi, precis, men om vi stannar, du sa tidigare att många hushåll går på knäna, och det finns det säkert de som gör, men jag upplever ju inte att vi har det så dåligt. Jag tycker vi har det ganska bra i Sverige, och jag tycker standarden, om man tittar på Hemnet och när man tittar vilka bilar som får omkring, jag tycker vi känns som ett värsta iland. Jag tycker vi har det ruggigt bra. Med risk för nu att det finns någon som är utsatta och har jävligt jobbigt. Men gemene svensken.
Men den övre medelklassen, om vi får generalisera, har ju gjort stora kapitalvinster ofta på bostäder. Som man då också har kunnat belåna. Och under pandemin så byggdes det upp en buffert av sparande, och många har levt på det de senaste åren, men den börjar ta slut nu. Så att det blir tuffare framöver.
Det kommer bli tuffare.
Ja, jag tror att den tuffaste perioden nästan är framför oss just nu. Reallönen har också ökat markant under många, många år. Så vi har liksom blivit rikare ur det perspektivet också.
Men nu har de fallit.
Har de ju fallit.
Och jag kan dra en intressant parallell. Jag jobbar ju med tv och media och mycket i den branschen. Mm. Och där är det ju liksom lite kris nu på både de här olika plattformarna, alltså tv-husen runt om, och även då produktionsbolagen som under pandemin, där när man väl kom tillbaka så var det massor att göra, och det fanns för lite för lite arbetare kontra jobb, och de dubblade sina löner och levde väldigt gott. Medan nu så börjar alla liksom verkligen dra i bromsen. För att ja, man, det finns inte den, de pengarna helt enkelt. Och där är man ju superorolig till exempel. Men det var en liten parentes. Men hur ska man då, alltså du säger att gurkande, det kanske inte är där man ska göra. Så hur ska gemene, om vi nu pratar medelklassen då. Hur ska man göra då? Hur ska man få ordning på det här liksom?
Sen måste jag bara tillägga att gurkpriset är ju bara ett exempel. Det är klart att nu med de liksom höga livsmedelspriserna som vi ändå har haft under lång tid, det är klart att det också har en stor effekt faktiskt, den typen av val. Men om man liksom tittar över tid...
Ja, jag förstår precis vad jag tyckte det var bra, för det är precis så. Man blir chockad om man ska köpa grönsaker.
Ja, men precis.
Fortfarande, även faktiskt... om priserna börjar gå ner. Men nu menar jag bara, hur ska vi tänka då, som ett tips till våra lyssnare? Hur
förutom att läsa boken. Ja, det är ju uppenbara tipsen.
Nej, men det beror på vilket läge man är i. Jag tror att de som tidigare var, hade ganska låga marginaler har ju varit de som ännu mer pressat, och faktiskt, de har alltid säkert varit duktiga med liksom budget och planering. Medan har man haft större marginaler så har man inte varit lika medveten om hur man behöver liksom till exempel budgetera. Men vi ska också ha med oss att den gruppen som också jag kommenterade, nu kommer det ju massa liksom olika reformer här inför höstbudgeten, och då var det så här, men pensionärerna får sänkt skatt och så har vissa andra grupper då och sådär. Och då var det någon som sa, jo fast vi som faktiskt äger våra hus, två bilar, uppvärmningskostnader, alltså vi, våra räntekostnader har gått kanske från 10 000 till 30 eller ännu mer. Så det är klart att vi är också utsatta. Varför pratar vi aldrig om det? Så att det är klart att även den gruppen drabbas nu, även om man kanske har helt andra marginaler, precis som Claes var inne på, eller hade annat buffert att ta ifrån. Men hur man ska göra som lyssnare är återigen det som jag nämner i boken och det jag alltid har trott på. Det är att försöka planera långsiktigt. För att även om vi, så här, jag upplever att många fortfarande är, åh, nu kom semestrarna, nu la vi våra pengar här. Men det är ingen som tänker på att hösten kommer nu här. Eventuellt ytterligare en eller två räntehöjningar till som står mot min rörliga bolåneränta och så vidare. Så att planering, oavsett om det är för att få avkastning, alltså risktagande på börsen eller pensionssparandet, eller om det handlar om, okej, hur bygger jag ihop liksom den här bufferten som skyddar mig i det här läget och situationen vi befinner oss i just nu. Bättre planering oavsett ekonomisk situation, skulle jag säga.
Alltså,
jag
för den som inte har några buffertar är det ju mycket svårare. Och där har vi väl inga roliga eller trevliga råd att ge. Det som många kan göra är naturligtvis att skära sina energikostnader, uppvärmning och så vidare. Och det är den där vanliga tråkiga råden, sänk temperaturen hemma i vinter lite grann, duscha kortare och så vidare. Det ger faktiskt utslag i hushållens kostnader.
Och nu har vi lärt oss det här med energieffektivisering på ett helt annat sätt efter förra året.
Och sen så har vi naturligtvis det här, apropå att maten har blivit dyrare, ja, handla billigare. Det är inte så kul alltid, men det går ju.
Jag tycker det här är superintressant, därför att jag tror att det finns, den där stora medelklassen som vi säger, har ju suttit, precis som jag har gjort, i 10 år, i 20 år, i 30 år och sett nyheter på tv om att nu blir det värre, nu blir det sämre, nu blir det bättre, och följt det lite som en tv-serie, om man säger så, men det har inte synats tydligt i plånboken. Det är inte så ofta man har behövt stänga av tvn och säga, Gunvor, nu får vi nog sluta med avokado och gå över till ärta, utan man har klarat sig bra ändå. Och det här är ju första gången där man ser att det är inte de rikaste som drabbas mest, det är inte de fattigaste som drabbas rätt, utan det är de i mitten som drabbas mest. Och de i mitten är ju en jättestor grupp som ska driva den här liksom, samhället framåt. Ja, det är ju spännande.
I hög grad drabbas ju de just på grund av att räntorna stiger. Mm. Därför att med noll eller minusränta så har man liksom kunnat låna nästan hur mycket som helst till ingen kostnad alls. Mm. Och då har man investerat det, och då har börsen, alltså din egen portfölj, och eller ditt värde på ditt hus har stigit. Och det betyder att du har kunnat göra kapitalvinster och du har kunnat leva på det. Och du har kunnat återigen ta ut en del kapitalvinster och konsumera eller låna på husvärdet och sådär. Mm. Och nu plötsligt säger det pang, nu går inte det längre på samma sätt. Och då slår det mot den högt belånade medelklassen.
Men finns det inte något bra med det här? Att vi så här,
dämpar ner det, klart, ner. Det har ju varit hysteriskt.
Liksom. Det är väl klart, alltså, gillar man flagglanter så är det jättekul nu. Tagelskjortan på, piska dig själv, härligt. Nu slut på synd och snusk. Nu måste vi allihop äta grus. Och så här.
Och man kanske inte ska byta kök var fjärde år. Det kanske finns något rimligt.
Nej, och det är klart att det är någon sorts sund utveckling att vi inte över överkonsumerar, det är bra både för hushållsekonomin och miljön, klimatet och allt det där.
Ur ett hållbarhetsperspektiv.
Det är riktigt. Och man kan nu konstatera kanske att de här 15 åren med extremt låga eller fallande räntor var en undantagsperiod som också ledde till, ja, låt oss kalla det överkonsumtion på många håll. Alla hade inte glädjen av att uppleva den perioden. Alla hade inte kapitalvinster, men några hade det. Och de kläms nu.
Men jag måste också bara säga, man tar ju inte bara ekonomiska beslut, alltså det är ju väldigt mycket psykologi och det ser ju på bostadsmarknaden, det ser ju i andra sammanhang, man tar ju inte bara ekonomiska beslut utifrån här och nuet. Många har också tagit ekonomiska beslut utifrån en portfölj, aktieportfölj som har vuxit, utifrån att man har utgått ifrån att mitt hus eller bostadsrätt har ökat si och så mycket i värde, därav också hur vi väljer att konsumera här och nu och planera framåt. Och så gäller det ju nu också. Nu får vi för första gången, och för vissa generationer är det här helt nytt. Jag själv har haft lån som har legat på 5-6, närmare 7% i ränta. Vi har en generation som aldrig har kommit i närheten av det och såklart får en rejäl smäll nu. Och aldrig behövt tänka till på det här sättet. Men det som är också viktigt, och därför jag pratar om just planering, är ju också att vi planerar framåt utifrån, och det är därför också vi mäter de här sakerna, hur pessimistiska är hushållen eller inte, eller företagen, eller orderingångar och så vidare. Det påverkar ju också våra beslut framåt, hur vi ser på vår ekonomi och hur vi tror att bostadspriserna kommer att utvecklas, eller vad vi tror att inflationen är på väg. Även hushållens syn påverkar ju.
För att, jag har ju tänkt så här, på ett sätt kan man argumentera för, är det så farligt med 5% i boränta om vi har 6-7% inflation? För då minskar ju lånet med 6-7% i förhållande till bostadens värde. Det är ju indirekt, blir det ju som en typ av amortering, eftersom lånet skrivs inte upp med lägenheternas uppskrivning.
Det där kan du inte räkna med framöver. Jag tror att du ska räkna med att vi kommer tillbaka till 3-2% inflation. I alla fall under nästa år. Sen kan någonting annat hända i världen som gör att det stiger upp igen. Så att jag tror att vi ska räkna med att räntorna, de nominella räntorna, kommer att ligga över inflationstakten. Det kommer att kosta att låna. Och det tycker jag är sunt. Jag tycker det är bra att pengar inte är gratis.
Men nu är glappet för stort.
Nu är glappet för stort. Eller det har varit för stort.
Ja, och förut var det för stort åt andra hållet.
Ja.
Så pendeln slår lite grann. Det kanske behöver liksom, man får ju vara bakis efter nyårsafton.
Ja, men det är också liksom takten. Jag måste också bara tillägga, det handlar inte om en 5%. För om vi tittar på kalkylräntorna, alltså det som vi har räknat med på bankerna, så handlar det ju, finns ju de som fick lån på kalkylräntor runt 5-6%, och så är vi de som hamnade på runt 7-8% när de fick sina bolån eller luften eller bolån. Men det handlar ju också om den snabba takten och höjningen. Därav också den här kritiken till Riksbanken. Till viss del absolut var det nödvändigt att fortsätta höja. Och vi får ju också ha med oss att det fanns ju en tid då vi pratade om att höja med 75 punkter var det nya normala. Nu är vi ju, har vi ju kommit bort från det. Men frågan är vilken effekt det här småduttandet här nu har. Men jag tror att hushållens problematik, inte alla i alla fall, är just att man inte kan hantera en ränta på närmare 5%. Det är att man var oförberedd, och det är den här snabba takten som faktiskt påverkar. Sen pratade vi om så här, hur ska man då tänka? Någonting som sällan diskuteras eller lyfts fram. Och på tal om våra egna val, jag skojade senast om det igår, jag älskar försäkringar. Och då pratar vi inte att jag ser min amortering som någon form av investering eller försäkring eller att binda mina bolån, utan faktiskt försäkra våra inkomster, försäkra och skydda liksom inkomstbortfall, ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring. De här delarna är ju minst lika viktiga i ekonomin oavsett vad man har för inkomst. Så jag tror att många inte är så medvetna om det, för att vi har också levt tryggt i att antingen så tar staten hand om oss eller så har vi kvar våra jobb. Så varför inte till den lilla kostnaden någonstans skaffa sig den här tryggheten i en orolig värld där det är så många faktorer vi inte kan påverka själva?
Nej, men jag vet inte om vi delar den. Vi är ju, alltså försäkringar, absolut, det finns vissa försäkringar som är bra, men du brukar ju ha mer åsikter om dina försäkringar.
Ja, men alltså jag är ju bara, men det är återigen, det är inget råd. Det är bara att jag känner inte att jag får värde så speciellt ofta av försäkringar. Jag tycker de lovar mer än vad de levererar. Och tittar man på resultat och balansräkning för försäkringsbolagen, så betalar jag bevisligen betydligt mer in varje månad än vad jag i snitt får ut varje månad. Förstås, det är deras affär. Men så för mig är det lite som ett omvänt postkodlotteri. Så att jag köper så få andelar jag behöver för att fortfarande få livet att funka. Men har man det sagt det, så är det ju så att har man stora marginaler, ja, då kan man ju leva med att det går upp men ner. Och har man små marginaler, då lär man ju behöva försäkra upp sig. Och det är ju den gamla tråkiga sanningen att det är väldigt dyrt att vara fattig. Då måste man ju ta den där fasta kostnaden och då har man ännu mindre marginal.
Ja, men precis. Vad tycker du gemene man ska ha för försäkringar om vi nu ska krasst liksom?
Nej, men alltså, jag
för de kostar ju pengar.
Ja, men det gör de. Och jag sitter inte här och ger några råd så heller. Men jag menar, alltså, om man bara tittar på under pandemin. Vi fick ju ett skifte där fler började faktiskt sitta på så här, okej, är jag med i fack? Är jag med i A-kassan? Hur slår det här nu om jag blir arbetslös? Det här är faktorer och delar som vi kanske inte under många år har ens behövt tänka på. Och som sagt, jag sitter inte här och säger att alla ska göra det. Mm. Eller vad händer? Vad har jag för inkomstskydd om jag som relativ höginkomsttagare blir av med mitt jobb eller blir sjuk? Och det jag tycker är att alltså skydda sig själv, en sjuk- och olycksfallsförsäkring tycker jag alla ändå borde blicka mot. Har jag någonting via jobbet eller behöver jag skaffa någonting själv? Får vi alltid utfall på våra försäkringar när det kommer till hem och alltså sakförsäkringar? Nej, inte alltid. Jag håller med dig. Det är liksom någonstans hela konceptet. Vi går in som kollektiv och så liksom får någon lite mer än någon annan och någon använder inte ens försäkringen. Så att det är ju absolut en kostnadsfråga. Men om man nu vill trygga sin ekonomi och som sagt, om vi nu har kommit bort lite grann från den tryggheten.
Men är det inte något osunt i att vi måste börja ha privata försäkringar för att vi ska kunna känna oss trygga? Har vi inte missat någonting i...
Ja, fast det beror ju på vad du har för grundläggande värderingar och syn på skatter och stat och sånt. I väldigt många länder är det naturligt att du har privata försäkringar. I de skandinaviska välfärdsländerna har vi haft en annan syn på staten och de offentliga socialförsäkringarna. Att vi betalar skatter och avgifter och sen har vi kollektiva försäkringar. Men det är ju det ena inte mer självklart än det andra. Det är olika ideologiska lösningar.
Ja, men det är intressant, för det händer. Jag tycker också att vi går däremot. Jag menar, jag har själv en privat sjukvårdsförsäkring, men den kostar jättemycket pengar. Och jag fattar att jag är superprivilegierad som kan ha råd att ha en sån försäkring. Absolut. Och behöver jag ha hjälp så kan jag få vård väldigt snabbt. Liksom. Jag önskar att alla hade det.
Men det går åt det hållet.
Man vill ju inte ha det som det är i USA, känner jag. Liksom.
Nej, men det går ändå åt det hållet att vi får ökade privata försäkringsinslag i systemet. Helt enkelt att färre och färre litar på det offentligas löften om trygghet.
Mm. Och det är inte åt fel håll. Jag tänker för dig som har varit, du har väl varit sakkunnig också till, ja, till självaste Palme, va? Eller hur? Du tänker socialdemokratsidan där. Mm. Hur känns det i din...
Det är kluvna känslor. Å ena sidan hade det varit väldigt skönt att ha den gamla trygga välfärdsstaten som tog hand om oss från vagga till grav. Å andra sidan så ser vi att den inte riktigt räcker till idag. Och då tycker jag det är konstigt om vi skulle förbjuda medelklassen till exempel, som vi pratade om förut, att ta privata försäkringar. Jag tycker det är ganska självklart, vet jag fasen om det är rätt ord, men det är inte konstigt att man vill liksom lägga på en del på det grundskydd som det offentliga ger. Och ju mer historier vi hör om liksom vård som inte riktigt räcker till och sånt där, desto mer kommer det här de privata försäkringarna att öka.
Men då är väl tipset också att man sätter sig ner och tittar och verkligen gör sitt jobb och kollar igenom med de olika försäkringsbolagen, jämför, titta vad man tycker sig man vill prioritera.
Ja, men och medvetenheten, det är ju det här vi är ute efter, i alla fall jag. Alltså liksom hela anledningen till varför vi skriver, man kommenterar saker, handlar ju om att du utifrån vad du tror på, vilka värderingar, tankar, trygghetsbehov och så vidare du har. Det är bra om du är medveten om vad händer och hur mycket skydd har jag. Om jag faktiskt, om det händer mig någonting, om jag blir av med mitt jobb, om jag blir sjuk. Hur stor del täcks av arbetsgivaren? Hur stor del täcks av staten? Och hur blir min inkomstbortfall? Det är ju medvetenheten vi vill skapa genom att vi sitter här idag och diskuterar våra respektive åsikter och tankar och vad vi har för behov av. För mig kanske det har varit tryggheten jag har sökt indirekt. Och någonstans är det ju också det här att i det läge vi befinner oss i så får vi ju en större medvetenhet kring den sårbarhet många av oss ändå har i våra ekonomier.
Mm. Jag tycker det är jättebra.
Fantastiskt att den här boken har skrivits. Det känns ju som ni säger att det var lite tur att den inte kom ut när den var tänkt, utan att den kom ut i den här, för det är så otroligt aktuellt. Jag kan bara säga att en av de konstigaste samtal jag har, inte så sällan, det är att det kommer äldre män till mig och så känner de igen mig från Lyxfällan, ännu värre när du är ute tillsammans och tar en öl. Men då är det som så här, det är bra att ni gör det här liksom, trots att vi inte har gjort det på 15 år eller vad det är. Men det är i alla fall, det är viktigt att det här görs för att ungdomar måste lära sig. Och så säger säger, kommer alltid den där gubbiga kommentaren. Annat var det på min tid. Då fick jag lära mig att man skulle ha budget. Det är ju liksom kassabok och sådana saker. Och då brukar jag vara den där jobbiga som att säga så här, varför är din budget idag? Och då visar det sig att nej, men det gör ju inte den här personen. Därför att den här personen har varit med de här glassiga åren. Mm. Där när man fick lån var det hög inflation. Så det åts, lånet försvann. Man har haft en löneutveckling dagens ungdom aldrig kommer kunna drömma om. Man har tillgång till ett pensionssystem som man inte kan lita på samma sätt. Och det är ju inget konstigt att man inte sitter och stirrar på bensinmätaren i bilen om man vet att tanken är full. Men det är lite väl präktigt att påstå att det på något sätt skulle vara ungdomars fel att de inte har fått lära sig detta.
Och dessutom under den generationen så har man ofta, inte alltid, en bostadsrätt eller en villa som då är kraftigt avbetald.
Mm.
Och man är ganska skuldfri.
Ja. I princip obelånad, där många faktiskt fortfarande ser det här med villan som mitt pensionssparande eller amorteringen som pensionssparandet.
Mm. Ja, men så att det är ju otroligt. Det här samtalet som kanske för ett gäng år sedan, för 50 år sedan var ganska självklart att det var så här man behövde prata om hur det hängde ihop med världsekonomin och privatekonomin i lunchrummet. Och som det har varit ganska tyst om i 50 år. Det är väl fantastiskt om vi kan få återbörda det så att vi som folk tar ansvar för att vi vet vad vi sysslar med och har lite perspektiv på. Vart är vi på väg? Sen kanske inte alla kör kassaboken manuellt. Det kanske blir digitala lösningar, men det behöver ändå koppla vardagen till ekonomin och världen på något sätt.
Absolut.
Ja, men, precis, och tänka på alla de här detaljerna, för även tänka på gurkan som du sa, när man handlar. Och jag tänker också på dagens, ta streamingtjänsterna idag till exempel. Nu har, idag så har medelsvensson, eller vad man ska kalla, har 2,5 streamingtjänst per person.
Ja. Per person?
Ja, eller per hushåll då, eller alltså, som man har då.
Aha.
Och det kanske man behöver. Alltså, det är alltid en prioriteringsfråga. Det viktiga är att man vet vad man... Att man planerar, som ni är inne på.
Det finns säkert både försäkringar och streamingtjänster som överlappar varandra i många hushåll i alla fall. Mm. Så har vi det hemma. Mm. Och det där borde vi se över ordentligt.
Mm.
Men tonårsdöttrarna har synpunkter på när jag vill skära bort saker.
Ja, det är klart.
Det där är också väldigt sant. Som du sa. Det är många, både streamingtjänster och försäkringar, med tanke på också att man har en hel del försäkringar i sina kort idag, med reseförsäkring och sånt där, så tror jag också att det är väldigt många tjänster som överlappar varandra.
Ja.
Och det är väl någonting som verkligen är värt att titta över, känner jag.
Det får nog nästan bli slutorden. Boken finns där böcker finns. Får man säga, klargrön kommer ni hitta den i hyllan om ni är så analoga som ni letar i hyllan. Din ekonomi, Claes och Chocka, tack så hemskt mycket för att ni kom hit och tack för att ni skrev den här boken. Kommer det bli fler? Tror ni det? Eller? Kommer en romansvit snart om? Eller? Nej? Hemligt.
Din nästa ekonomi kris slår tillbaka. Din ekonomi på nya äventyr. Ja, vem vet.
Så klarar du uppgången utan att få hybris.
Exakt. När Claes går i pension och jag får lite äldre barn.
Claes, du verkar inte gå i pension.
Nej, det verkar inte.
Och jag tycker det verkar vettigt att du inte gör det.
Jag håller helt med.
Ja, det låter bra. Tack så mycket för
att stort tack att ni finns. Kom, verkligen.
Tack.
Tack.
Podplay.